Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och avsnitt 8 om Från Kremers.
Oj!
Mm. Hur är känslorna, Dan?
De är stora.
Mm.
Och vi har spelat in alltså avsnitt 4, 5, 6 och 7 innan det här. Det här är samma dag.
Ja.
Och vi ska sluta spela in efter det här avsnittet. Mm. Och imorgon ska vi spela in del 9 och 10.
Jag är så chockad att vi valde en dag där vi skulle spela in typ 5 avsnitt. Och den andra dagen skulle vi spela in 2 avsnitt. Jag vet inte
ja,
varför
det beror på att de 2 imorgon kräver lite hjärnkapacitet.
Oh, bra Dan. Mm. Bra att du ordnade det så.
Om jag säger... Nämn en person i Bukete 2014 och fortfarande som du tänker på spontant.
Ja, det är ju Feliciano.
Ja, och vi är inte klara med honom än. Han kommer vara med i det här avsnittet också.
Ja, och Pitty.
Ja, det är oklart om Pitty någonsin var i Bukete.
Ja.
Men det måste hon nästan ha varit. Men hon är alltså distriktsåklagaren i Chiriki som är provinsen där Bukete ligger.
På pappret var hon där.
Men allting hade varit mycket bättre om hon inte hade varit i närheten av det här fallet.
Jag är villig att köpa det nu.
Ja, nu är vi lite tillbaka i den kronologiska berättelsen. För vi spenderade 3 avsnitt med att prata om ryggsäcken och dess innehåll. Men en fråga som väcks då omedelbart när ryggsäcken hittad är ju var är Chris och Lisanne? Så nu är det dags att återuppta sökinsatsen. Ingen förväntar sig hitta Chris och Lisanne vid liv.
Nej.
Längre. Men nu borde man ju rimligtvis kunna hitta kvarlevor.
Mm.
Men det är jobbigt att ge sig ut i djungeln. Det här var ju nära Alto Romero. Det tar jättelång tid att ta sig dit och det är dyrt att åka helikopter. Så myndigheterna bestämmer sig för, är det inte bättre att hyra in guider och lokalbefolkning och göra här åt dem? Till exempel Feliciano. Så det är han som får uppdrag. De flesta som är inblandade i den här sökinsatsen är alltså Felicianos släktingar eller hans anställda. Totalt verkar det vara 7 personer som gör den här sökinsatsen. Den är inte särskilt stor jämfört med den tidigare. Eftersom myndigheterna bara råd att betala för 7 personer tydligen. Det är väl just för att de inte kan hittas vid liv som sökinsatsen är så liten.
Mm.
Men eftersom det bara är 7 personer inblandade så får de order att begränsa sökinsatsen till att bara följa ormfloden. För ryggsäcken hittades ju i ormfloden. 2 personer som söker är Angel Palacios och Laurano. Om det finns någon som kan göra anspråk på att vara en bättre guide än Feliciano i de här områdena så är det Laureano. Det är han som är bergets mästare. Medan Feliciano är bergets professor så är det här mästaren. En jätterutinerad guide. Och det är de här 2. Angel uttalas det förmodligen. Och Laureano, bergets mästare, gör det första fyndet. Och det är Chris Schwartz.
Oh.
Det är inte dokumenterat exakt när det här fyndet görs. Och du kanske kommer ihåg rykten om att Schwartzen låg prydligt hopvikta på en sten.
Mm.
Så var det inte alls. De satt fast i en trägren vid flodkanten av ormfloden. Det är extremt långt från där ryggsäcken hittades.
Just det. Det är väldigt långt därifrån nu.
Den nederländska polisen uppskattade att det skulle ta en erfaren person 8 timmar att gå från där ryggsäcken hittades till där shortsen hittades.
Där shortsen hittades, det är då längre upp på ormfloden, eller?
Det är mycket närmare
Alto Romero.
Vattendelaren. Nej, det är mycket närmare Bukete.
Okay, ja,
som shortsen hittas.
Ja.
Shortsen är inte alls i bra skick. Det finns ett stort hål i dem och de är leriga. Det finns också flera revor. Men, och det är viktigt, det finns inget blod på shortsen. Bara några dagar efter att ryggsäcken hittades och någon tid efter att shortsen hittades hittar sökteamet 2 skor. Det här fyndet görs betydligt närmare Alto Romero. Det är långt från Mitador, men det är inte lika långt bort från ryggsäcken. Och fortfarande ut med ormfloden.
Det är alltså i mitten kan man säga om man tänker shorts. Sen kommer...
det är närmare ryggsäcken än... Om ni tittar på Scarlett R's blogg och alla bilderna så finns det utmärkt på kartan var de här fynden görs.
Okej, men shorts, skor, ryggsäck i
ja,
den följden.
Ja, exakt. Den ena skon är brun. Och den innehåller en vänsterfot.
Mm.
Foten sitter kvar i skon i strumpan. Skosnörerna är knutna. Det här innebär att foten har kvar huden och vävnaden. Den bruna skon hittades bakom och nästan under ett träd. Och det är lite oklart av vem. Men Feliciano är där snabbt. Den hittas inte i omedelbar närhet av floden. Den har alltså inte sköljts upp av floden till den platsen där den hittas.
Nej.
En guide, en person som var inblandad där, har sagt att de hittade den på grund av att den luktade.
Nej.
Men det är lite oklart om det här fyndet.
Mm.
Den andra skon kan möjligtvis vara Chris ena sko. Men jag tycker inte den ser ut som det. Och på Scarlett R's blogg finns det bilder på den andra skon. Så det kan vara en helt orelaterad sko. Och vi vet inte riktigt hur nära den andra skon den hittas.
Mm. Chris har ju speciella skor på sig. Som jag tyckte på bilderna där så såg de ut som ridskor. Men det var det kanske inte, utan det kanske bara var jag som såg fel.
Det jag vet om skorna idag är att de var bra för vandring.
Mm.
Men i samband med det här hittas även ett brutet bäckenben. Och latin för bäckenben är ju pelvis.
Men de där skorna, det borde man väl kunna säkerställa att det är Chris skor. Om det inte är så att de är halvt förmultna då. För om det är en relativt okej sko som man kan se, då ser man ju både skostorlek och man ser liksom... alltså det är ju väldigt konstigt om de skulle hitta en sko i närheten av licens, sko med fot i, som ser ut som Chris skor men ändå inte kunna identifiera att det är Chris skor.
Det verkar som att den här skon inte har utretts särskilt mycket. Skon nummer 2. Det finns bilder av den, ni kan titta på den själva. Men bäckenbenet och foten är ju de första fynden av kvarlevor.
Mm.
Så det tas DNA-prover från foten och bäckenbenet och de här DNA-proverna jämförs med föräldrarnas DNA. Och det kommer att ta ett bra tag, men det matchar. Så att det är Chris bäckenben och Lisans vänstra fot.
Och är det Panama-polisen eller är det nederländska polisen som gör det här?
Det är Panama-polisen. Och den 19 juni bekräftar Betsaida Pitti, distriktsåklagaren, att mänskliga kvarlevor hittats i det här fallet.
Mm. För det skulle ju faktiskt kunna vara så att de hittar på.
Hittar på vad då?
Ja, men Panama-polisen.
Ja.
Egentligen, för att de ska få slutbett. Kolla, det var en olycka, nu har vi hittat...
Jag tror att det har bekräftats av den holländska polisen också, men jag är inte säker.
De skulle inte göra det så här omständigt om de bara skulle få ett slut på det. Så att de har... Jag tar tillbaka det.
Och här skickas då de här kvarlevorna till en obduktion. Och tänk dig den här obduktionen. Det är en fot och ett brutet bäckenben från två olika individer. Och obducenten måste nu försöka lista ut dödsorsaken. Ganska omöjligt. Men obducenten, doktor Moreno, konstaterar att det fanns mikroskopiska tecken av att djur hade gett sig på foten.
Mm.
Det fanns dessutom inga tecken på trauma orsakat av vassa objekt.
På foten?
På foten. Mm. Eller av eld.
Okej, okay. Så det har alltså inte huggits av foten? Alltså man kan se på... Jag vet inte vad som...
Om den har huggits av så har den huggits av så högt att det inte märks.
Ja, okej. Okay. Mm. Nu är jag med. Men där liksom där fotdelen börjar, det de har kvar av foten, av den splittningen från benet till foten, om du fattar vad jag menar.
Ja.
Där har det varit naturligt, alternativt att benet har brutits då.
Det är ju så att fötter tenderar att ramla av döda kroppar.
Va?
Ja.
Va?
Det är ganska... känt fenomen, det fanns med i Long Island Serial Killer i seriemördarpodden till exempel, att det dök upp fötter i skor på stränder.
Nej, men...
på Long Island. För att fotleden är väldigt svag, så när man förlorar vävnaden och musklerna runt omkring så ramlar foten av. Det är det första som ramlar av en människa, och händerna.
Okej, okay. Ja, det låter ju för sig logiskt.
Det fanns inga skador på foten. Och det har rapporterats att det fanns skador på foten, att foten var stukad eller vrickad eller så, men det var den alltså inte.
Okej. Okay. Mm.
Men obducenten anmärkte på att fotens översida, alltså den sida som stack upp ur skon, var anmärkningsvärt ren och att det inte fanns något avlagrat blod på den. Så att kanske kan man dra slutsatsen då att den har ramlat av efter döden.
Mm.
Det finns också en notis om att det fanns inga tecken på hugg, slag, pistolskott, tänder eller klor på foten. Så att de här bettmärkena var mikroskopiska. De var väldigt, väldigt små.
Men du måste bara, det här med lik och att fötterna trillar av. Det är inte bara så liksom att... alltså det måste väl ha någon form av att det slår i någonting?
Hur menar du?
Ja, men alltså, om man har någon som ligger på en likbår så är det inte så att man bara ser hur fötterna trillar av.
Nej. Men till exempel om man ligger i djungeln och någonting händer, det regnar, eller man ligger i en flod, och speciellt om man ligger i vatten,
ja,
så kan fötterna ramla av.
Åh, herregud, vad sjukt. Alltså av sig själv liksom. De bara ramlar av.
Ja.
Eller förlåt. Okej.
Bäckenbenet är inte helt. Det är dels brutet och sen är inte hela bäckenbenet. Och jag får att det är vänster sida av bäckenet. Och det är alltså Chris bäckenben.
Mm.
Det går inte att avgöra om bäckenbenet bröts medan Chris fortfarande var vid liv. Det krävs ganska mycket kraft för att bryta ett bäckenben. Det är skador som uppstår vid till exempel fall eller bilolyckor. Men det krävs en ganska stor kraft för att bryta ett bäckenben. Och när man bryter bäckenbenet så är man allvarligt skadad. Man kan glömma att gå överhuvudtaget. Och dessutom är det livshotande på grund av blödningar. Det kan skada organen som bäckenbenet skyddar. Och den här blödningen som uppstår inuti, den kommer då gärna ut genom kroppsöppningar som anus eller vagina.
Uff.
Men det fanns inget blod på Chris shorts. Och därför kan man nog anta att bäckenbenet bröts efter döden. Eller att Chris inte hade på sig sina shorts när det bröts.
Skulle det kunna vara så att det bryts, säg att de har hamnat i floden. Att kropparna har hamnat i floden och då har Chris sina shorts på sig. Men när de åker runt i de här, såna här stora vattenmassan som det är och regnperioden och allt det där. Att dels åker shortsen av och till slut hamnar där de hamnar. Och sen också så är det ju massa stenar på botten och en kropp som skjutsas väldigt snabbt där blir ju som kanske en bilolycka. Jag vet inte.
Ja, om ormfloden har lyckats skära sönder Chris så pass att vi bara hittade ett brutet bäckenben, då har du nog kunnat knäcka bäckenbenet också.
Mm. Ja, men är det troligt?
Men konstigt nog att shortsen klarade sig relativt hela genom hela den här processen.
Men shortsen var det första som hittades också, så att säga att de direkt hade åkt och hamnat där. Eller att det var där de hamnade i floden. Liksom. Alltså,
det är möjligt.
Ja.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det här är förstås jättesvårt för de anhöriga. Och den 20 juni 2014 går familjerna ut och säger att de nu tror att Chris och Lisanne är döda.
Va? Eller förlåt? Ja, men...
Fram till det här ögonblicket så hade familjerna fortfarande hopp om att Chris och Lisanne levde. Men det här fyndet övertygar dem om att flickorna nu är döda.
Ja, det kan man ju för sig förstå. Det skulle kunna vara... Alltså de skulle kunna få försvunna på andra sätt, även fast man har hittat mobilerna och även fast man har hittat... Ja, alternativt. Men trodde de annars att de skulle liksom ha levt i djungeln då?
Jag kan ju tänka mig att man har hopp ganska länge.
Ja, det är sant.
Men det kan vara här som familjen blir oense om det här är ett brott eller en olycka.
Mm.
För nu är myndigheterna helt inne på olycka. I en tidning från Panama kan man läsa från juni 2014 att bredvid bäckenbenet låg en plånbok. Men det kan rimligtvis inte stämma. Nej. Det finns ingen mer information om den här plånboken. Sökandet fortsätter och det är fortfarande huvudsakligen Felicianos folk som söker efter Chris och Lisannes kvarlevor.
Så Feliciano har då i princip hittat alla fynd också, kan man säga. Mm-hmm.
Hela juli går utan något fynd. Men sökinsatsen verkar fortfarande pågå. För den 2 augusti 2014 hittas ett revben. Det är det 10:e revbenet på höger sida. Och det kommer också från Chris. I närheten av revbenet hittas kvarlevor av ett spädbarn och en gammal kvinna.
Nej.
Revbenet är väldigt olikt bäckenbenet. Och det här reagerar polisen på omedelbart. Det ser ut som att revbenet har legat ute jättelänge. Många år i djungeln. För det är nämligen helt blekt.
Oh, vi har kommit dit. Aha.
En polis i Panama skriver en rapport om det här fyndet. Och säger att nu är det uppenbart att det här är ett mord. För det här revbenet har blivit blekt av gärningsmannen. Men det tycker inte Betsaide Pitti. Och det är hon som bestämmer över utredningen. Det är väldigt oklart vem spädbarnet och den gamla kvinnan är. Och det kan mycket väl vara så att det här är folk som har fallit från reproverna. För det hände då 2014. Och det är därför man idag har byggt om reproverna. Så att de nu är mycket, mycket säkrare.
Mm.
Det finns en dokumentär gjord av Travel Channel om det här fallet som inte är så mycket att se. Man kan se lite hur pianista ser ut och hur det ser ut vid ormfloden. Men då gör de ett jättestort nummer av att de här reprorna är livsfarliga. Men vi får komma ihåg att lokalbefolkningen använder reprorna varje dag, hela tiden.
Mm.
Men det var folk som förlyckades där. Men det är som sagt extremt anmärkningsvärt att det här benet ser helt annorlunda ut än bäckenet. Och båda är delar av Chris. 26 dagar senare hittas fler ben. Den 28 augusti hittas ett antal ben. Två av dem kommer att visa sig vara Lisannes vänstra lårben och vänstra skenben. Utöver det hittas flera andra ben, men de är också från andra människor.
Och de här fynden, om vi tänker nu, går det i kronologisk ordning rent alltså i flodmässigt? Förstår du vad jag menar?
Nej, ligger vid olika platser. Och det säkra sättet att se det är att titta på kartorna som finns på Scarlett Airs blogg.
Okej.
Okay. Men jag kommer till den också. Dessutom hittas en massa hud från Lissan. Men den kommer också från hennes vänstra ben. Så att alla fynd från Lissan är från det vänstra benet.
Mm.
Återigen hittas Chris och Lisannes kvarlevor i närheten av varandra, men jättelångt från det första fyndet. Det här är längst bort från utsiktsplatsen. Det här är bortom Alto Romero. Det är bortom den tredje repron. Det här är långt, långt ner på ormfloden.
Oj.
Det här är kanske 10 timmars vandring från där ryggsäcken hittades, och den var längst bort innan det här fyndet. Och det är alltså åt andra hållet från ryggsäcken jämfört med shortsen. De två bitarna av Chris hittades alltså över 12 timmar ifrån varandra. Vissa av kvarlevorna har alltså fortfarande fragment av hud på sig. Det finns fortfarande nagellack på Lisans tånaglar på vänsterfoten. Och allting har hittats i närheten av Ormfloden. Men det är också bara där det har sökts efter kvarlevor.
Mm.
De andra benen som hittades tillsammans med Lisanne tillhörde 3 olika personer. De har inte identifierats.
Vet vi om det fortfarande är Feliciano och hans gäng som hittar det här?
Oh ja.
Mm.
Den här José som Lost in Panama intervjuade, han som var chef för sina proxy senare, men inte idag. Han berättar också för Lost in Panama att en av de vanligaste dödsorsakerna i Panama är att bli bortsvept av en så här flodvåg och drunkna.
Ja.
Och det verkar som att folk drunknar till höger och vänster.
Och det är när man går över en repbro till exempel?
Eller om man bara går i närheten av floden så kommer en stor flodvåg och sveper iväg och sen eliminerar floden alla kvarlevor och pulveriserar den totalt.
Mm.
De andra kvarlevorna som hittas, det kan vara så upp till 5 olika individer i samband med det här söket. De har legat där mycket längre än sen april 2014.
Mm.
Men ingen av benen som hittas från de här 5 individerna är blekt. Det är bara Chris Reben.
Trots att de hittas nära varandra då?
Ja. En massa hud från Lisanne hittas. Och det här är ett av de konstigaste fynden. Det är 30 centimeter hud från benet.
Oj!
Obducenten som tittar på de här kvarlevorna, jag är lite osäker om det fortfarande är Dr. Moreno eller inte, reagerar över att den här huden har fluglarver i sig. Vilket innebär att den bara är några dagar gammal. Och vi är alltså slut av augusti, det har gått nästan 5 månader. Men förruttnelseprocessen har precis börjat på Lisans hud. Det här är möjligt om huden har legat någonstans där det var väldigt kallt.
Ja.
Kanske i någon mörk grotta, men kanske också i en frysbox.
Men vad tusan.
Obducenten kommer fram till att huden kommer ifrån Lisans skenben. Alltså underdelen av benet. En journalist, Adelita Koryat, skriver om det här fyndet, citat. Huden visar de första tecknen på förruttnelse. Och den tyder på den mörka plats där resten av kroppen förmodligen finns. Det här är kvarlevor som tydligt visar att det här är ett mord. Huden hade svarta, runda fläckar på ungefär en femtedel av sin yta. Den största fläcken var 7 mm i diameter. Det fanns också röda fläckar på huden. Det hade uppstått på grund av muskelhemoglobin. Och det är också någonting som bara hände precis efter döden. Det fanns hål i huden. Mellan 8 och 10 hål på hela ytan. Och det var tydliga tecken på insekter. Fluglarverna borde inte ha funnits här om Lisanne dog för 4,5 månader sedan. Slutcitat.
Men om de varit i vattnet då? För då är väl inte fluglarverna så intresserade?
Jag tror att de är ganska intresserade också, men det kanske är möjligt. Det här känns som någon borde studera noggrannare.
Mm.
Och obducenten hävdade ju att det här huden måste förvaras på någonstans som var väldigt mörk och väldigt kall. Huden hade rullat ihop sig till en boll. Och den här bollen satt alltså inte fast vid benet. Så obducenten ställer också sig frågan hur den som hittade fyndet kunde identifiera att det här var människohud.
Ja. Och man undrar ju också så här, varför skulle den här huden hänga med benet? För benet då var också med, eller förstår jag menar, alltså skelettet, en skelettdel från benet var också med.
Mm.
Och
en liten... Men det råder som sagt oklarheter om exakt var sakerna hittas i förhållande till varandra också.
Ja.
Och det här har förstås inte utretts särskilt bra.
Nej.
I Panama. Nu blir utredningen ännu mer övertygad och Betsaida Pitti anser nu att det är ormfloden som har dödat Lisanne och Chris. Nattbilderna är tagna vid andra repbron och sen föll de ner i floden och dog.
Mm.
Båda två. Det bör också nämnas att just olyckor där två personer faller ner och dör är väldigt sällsynta. Däremot kan en person falla ner och dö och den andra personen kanske försöker rädda dem och dör. Men oftast är det bara en person som förlyckas på det sättet.
Mm.
Lost in Panama, podden, intervjuar en expert på att leta efter folk i djungeln. Som har hittat massor av kroppar från folk som har dött i Panamas djungel. Och han har aldrig sett någonting liknande. Han har gjort det i 30 år.
Kenneth.
Nej, inte okay. Kenneth. Han är död idag.
Ja.
Kroppar som har blivit svepta med floden, säger han, uppvisar vissa speciella skador och djuren kommer och äter på kropparna. Men här finns det inga tydliga spår på att djur har ätit på dem, som inte är mikroskopiska. Man kan ju också tänka sig att en kropp som slits i bitar av floden inte hittas. Så att den här vildmarksexperten på 30 år har förmodligen bara hittat kroppar som inte har pulveriserats av en flod.
Jag tänker på skon där, liksom, den bevarar ju ändå skon foten.
Mm.
Och den kan ju slitits av naturlig orsak, men att någon ändå har varit där och käkat lite men att det inte syns för att de inte har tuggat på benet. Liksom.
Men sen har alltså hittat man kvarlevorna över en väldigt stor bit av ormfloden. Men vi har inte hittat någon mer. Det är ändå väldigt lite. Av Chris har vi bara rebenet och bäckenbenet. Och av Lisanne har vi vänsterben. Olika delar av vänsterben, inte hela.
Mm.
Men det är ändå väldigt lite.
Ja, jag tycker inte alls att det är konstigt att det är lite. För dit floden slutar så skulle man ju då kanske kunna åka dit och kika lite vart vad som kan finnas där.
Vi ska prata lite om slutet av ormfloden i avsnitt 10.
Okej, okay. Då var det inget.
Det är folk där och tittar as we speak.
Ooh.
Det verkar som att en annan rättsläkare får ta över här. För jag antar att det inte är Dr. Moreno som jag nämnde tidigare. För den här rättsläkaren intervjuas i Lost in Panama. Och han vill jättegärna vara anonym. Så om jag nu outade att han heter Dr. Moreno så har jag varit jättetaskig.
Ja.
För han är helt övertygad om att det här är ett brott. Och att mördaren kommer att försöka döda honom.
Oj.
Ja. Och då kan han ju gärna inte ha haft sitt namn med i källorna.
Nej.
Men folk borde ganska lätt kunna ta reda på vem som obducerar. Och det här är obducenten som kommer från Mexiko som jag nämnde tidigare. Så han har obducerat gängvåldsoffer i Mexiko. Och det är kanske det som gör att han tror att gäng ligger bakom allt. Men han ställer upp på en intervju i Lost in Panama. Och han har då sin verksamhet i David i provinshuvudstaden i Chiriquí. Där också fröken Pitti sitter. Jag nämnde i första delen att Panamas mordstatistik är nästan dubbelt så hög som USAs. Men Mexikos är 5 gånger så hög som USAs. 2021 hade Mexiko 28 mord per 100 000 invånare. Så att vara rättsläkare i Mexiko innebär förmodligen att man har erfarenhet av att titta på mördade människor. Han kan ju förstås inte heller fastställa dödsorsaken, för det är fortfarande väldigt lite som man har hittat av Chris och Lisanne. I sin obduktionsrapport säger han att det är omöjligt att avgöra om det är ett mord eller en olycka. Men han verkar väldigt övertygad om att det är ett mord. Men det vill förstås inte Pitti lyssna på. Han gör dock några intressanta fynd. Han konstaterar att benmärgen i Lisans fot och i benen som hittades är torr och har inte förmultnad. Och det tar han som ett tecken på att Lisans ben har inte legat i vatten. I alla fall inte under alla de här månaderna. Benmärgen är oväntat bra skick.
Mm.
Han går vidare på sin teori i Lost in Panama och säger att det här är säkert trafficking och organhandel.
Nej, men vad?
Jag försökte kolla upp det lite hur vanligt det faktiskt är, och det fanns förstås sexuell trafficking i Panama. Men när organhandeln är inte riktigt bevisad, men jag hittade en uppgift om att man får 10 000 kronor för en vuxen människas blod. Så man tömmer en vuxen människas blod kan man sälja för 10 000 kronor. Det här har jag ingen bra källa till.
Men alltså, vad fan.
Dessutom finns det också illegala knarkplantager i djungeln. Men det kan vi återkomma till i spekulationsavsnitten.
Ja, det kanske det gör. Men det finns ju inte. Jag har väldigt svårt att tro att det skulle finnas liksom olika ställen i djungeln som är som små butiker där man säljer organ.
Nej, de hämtar nog organen, och liksom, hur många går förbi djungeln. Man kanske vill ta organ från ursprungsbefolkningen, för det verkar inte vara någon som bryr sig om de dör.
Nej, men det är absolut. Mm. Det har ju dött en hel del ursprungsbefolkningen som vi inte sitter och pratar om här, utan vi. Ja, men man vet ju inte hur många som har dött där och vad som sker och så, för att det rapporteras ju inte. För att det är ju de här kända fallen som det rapporteras om. Men man vet ju inte vad som händer den där gamla tanten eller spädbarnet.
Ja, de kanske också hade töms på blod.
Ja.
Lost in Panama får inte ut så mycket mer av den här obducenten. Så de tar en obduktionsrapport och skickar den till en expert från Costa Rica. Också en rättsläkare. Hon tittar på exakt samma data som den före detta mexikanska rättsläkaren tittade på hans rapport. Och hon tycker att det här ändå stämmer ganska bra med en olycka. Men i slutändan så måste vi minnas att vi har så lite av Chris och Lisanne att det går ju inte att dra några slutsatser. Mm. Det finns ju ingen direkt dödsorsak på kvarlevorna. Det hon inte kan förklara är det blekta revbenet. Hon säger att det går inte att utesluta att benet är blekt av kemikalier. Och det skulle kunna indikera att någon har försökt göra sig av med kroppsdelarna med hjälp av kemikalier. Och det skulle också förklara varför så få kroppsdelar återfunnits. Men om någon försökte bleka Chris ben så misslyckas man alltså med bäckenbenet.
Mm. Men det är alltså bekräftat nu att det är bekräftat att det är blekt.
Det här var också ett helt avsnitt. Jag tänkte göra om det här revbenet. Men jag ska ta det i korthet.
Ja.
En jobbig detalj som kom ut var att i början trodde många att även bäckenbenet var blekt. Men det visade sig att polisen hade kokat bäckenbenet efter obduktionen.
Varför?
För de försökte få bort vävnaden som var kvar så att de skulle tydligare se om det fanns något tecken på våld. Återigen, jag hittar inte på det här.
Men alltså, kan det inte bara vara så att de har råkat bleka det här?
Den misstanken finns också. Om nu polisen har lyckats ändra bilderna, koka bäckenbenet, så skulle det inte vara så konstigt om någon polis också har råkat bleka det här benet.
Ja.
Han bara, oj, skulle jag inte ha hällt svavelsyra på benen? Whoops, jag säger ingenting.
Ja, men typ.
Men i början trodde man alltså att båda benen var blekta. Men bäckenbenet var blekt på grund av att det hade blivit kokt. Eller blekt. Det var i ett helt annat skick än vad det hittades i efter ett tag.
Ja, för det blev inte blekt av att det är kokt, men det blev renare och lite ljusare.
Det såg bearbetat ut av människor. Men det hade alltså dokumenterats innan det hände då. Det gjordes en del kemiska tester på revbenet. Och då upptäckte man fosfat. Så tester för fosfat visade sig positiva på bara revbenet. Fosfat används i kemiska blekningsprocesser. Fosfater förekommer i olika mineral och används också inom industri, jordbruk och livsmedelstillverkning. Och som avhärdar vissa tvättmedel. Och ett tydligt tecken på fosfater är just fosfor, grundämne nummer 15. Så en förklaring till att fosfat upptäcktes på det blekta revbenet är att det skulle finnas i naturen.
Fan, jag försvann nu. Fosfat, det var jätteintressant, förlåt. Om vi bara passar där, kan du förklara snabbt vad du sa?
Man hittade tecken på fosfat och det skulle möjligtvis kunna komma från naturen.
Ja.
Men Sen upptäcker man att det finns ingen fosfat på mexikanska golfens sidan av vattendelaren.
Okay.
Så att det är inte från naturen.
Nej, för det var min, jag satt och tänkte på det förut, att det skulle kunna vara någonting från naturen som bleker naturligt. Men då har man uteslutit inte bara fosfat utan även fler alternativ, kan man ju tänka.
Ja, man har testat för flera saker.
Mm.
Chirikis institut för juridisk medicin och kriminalvetenskap skrev en rapport om det här.
Mm.
Där de konstaterade att kalk kunde användas för att bleka det här benet.
Mm.
Och det skulle kunna förklara, men det såg onekligen ut som att en människa hade blekt det benet. Avsiktligt. Men när de skickade in den här rapporten så blev Betsaida Pitti upprörd. För det här stämde inte alls med olyckoteorin.
Men du, lika löser lika. Består inte skelett av kalk? Säger man inte det? Drick mjölk så får du bra skelett.
Ja, det stämmer. Kalcium. Mm. Men nu ska vi inte göra bort oss mer på kemin.
Nej, nej.
Den här rapporten från Chirikiinstitutet läckte ut och blev uppenbarligen helt ignorerad av distriktsåklagaren. Så det finns egentligen bara två möjligheter varför benet är blekt. Antingen har en människa blekt Chris ben för att kanske försöka lösa upp hennes kropp men missat bäckenbenet. Eller så har någon polis gjort bort sig och råkat bleka det benet. Men det är blekt.
Och inte utav solen. Utan
Nej.
Kemikalier.
Mm. Utan det ska ha tagit flera år.
Mm.
Så Chris obduktionsrapport finns ute. Den har offentliggjorts. Men Lisans obduktionsrapport har aldrig offentliggjorts. Och finns inte med i förundersökningen.
Men varför det?
Det vet vi inte.
Kan det vara så att Panama-polisen glömde att skriva den kanske?
Det är inte omöjligt. Men obducenten som tittade på det har ju uttalat sig.
Ja, just det.
Men det blekta benet skulle alltså kunna bli ett helt eget avsnitt. Mm. För det finns så mycket åsikter om det och sådär. Men det här verkar vara vad jag tror är sanningen om det idag. Vi vet alltså inte riktigt exakt var de här kvarlevorna hittades. Det har sprungit runt en massa människor som varav de flesta jobbade för Feliciano. Polisen har gjort konstiga saker med kvarlevorna. Och det är där vi är. Efter augusti 2014 har ingenting hittats av Lisanne eller Chris. Ingenting, inte ett enda ben. Och det är väl ganska osannolikt att det ska hittas idag. Eller? Det ska vi prata mer om i del 10.
Uff.
Nu är det bara spekulationsavsnitten kvar.
Jaså?
Ja, så i nästa avsnitt ska jag berätta vad som hände.
Mm.
Och sen ska vi spekulera.
Vadå berätta vad som hände?
Jag ska ge en gärningsbeskrivning av hur Chris och Lisanne dog. Som även involverar Osman, hans kompis och taxichauffören Leo. Som också dog under konstiga omständigheter.
Och kanske Feliciano.
Feliciano kommer förstås vara med.
Ja, han har ju varit med på allt hittills.
Jag har lite hård fakta. Aha. Som jag inte hittar någon plats för i de här avsnitten. Som jag känner att man behöver känna till.
Mm.
Om man ska fundera på det här fallet. Så nu kommer lite random hård fakta så här i slutet av avsnitt 8. Först funderade jag mycket över höjdskillnaderna. Och jag har nämnt några av dem här. Men jag tänkte ändå dra dem här. Buketer låg alltså ungefär 1200 meter över havet. Mitador 1800 meter över havet. Platsen där bild 508 togs är 1300 meter av, alltså 500 meter ner från vattendelaren. Och det är ju en uppfattning om hur brant det är. Att det verkligen är stora höjdskillnader. Alto Romero ligger bara på 800 meter. Så du är 1000 meter under vattendelaren när du är i Alto Romero. Platsen där jeansshortsen hittades ligger också på 800 meter. Det var ju Alto Romero. Och platsen där de sista kvarlevorna hittades låg på 400 meter. Och det var längst bort från vattendelaren. Och sen måste jag prata om temperaturen i Panama.
Mm.
I april 2014. För som jag sa förut, att Panama-medierna, de ville gärna att det skulle vara jättehemskt i djungeln. Det skulle vara jättefarligt i djungeln. Man skulle absolut inte gå över vattendelaren, för då kunde man dö.
Mm.
Och de envisade också med att säga att det var 12-14 grader i djungeln vid den här tiden. Men de var väldigt oklara med när var det 12-14 grader. Var det den genomsnittliga temperaturen eller var det när det var som kallast? Och det finns en sida som heter Imperfect Plan. De har gjort enormt mycket arbete på det här fallet. Och speciellt med bilderna. Så Imperfect Plan kan ni googla på, Lisanne och Chris. Men de har också gjort en temperaturstudie och kommit fram till att det var ungefär 20 grader varmt i genomsnittstemperatur. Och digitalkameran mätte temperaturen, så varje bild har en temperatur noterad på sig. Jag vet inte hur bra den var på att mäta temperatur.
Oj.
En jättemärklig funktion i en digitalkamera.
Ja, fast kanske ändå inte. Alltså jag tänker på att den... Ja.
En av nattbilderna, då är det 24 grader varmt. Och det är ju ingen livshotande temperatur direkt, även om man har shorts och en topp på sig.
Nej.
Imperfect Plan snurrar också in sig på något resonemang att kameran verkar visa exakt temperaturen i bokete. Fast vi vet ju av bilderna att de inte är i närheten av boketen.
Mm.
Jag har två frågor till då innan vi lämnar avsnitt 8. Var är Chris och Lisans kläder? Vi hittade alltså bara en eller två skor och shortsen. Det fanns en grej jag inte tänkt att ta med om avsnittet, men den är ganska intressant. De intervjuar en guide i något sammanhang som bor på Pianista. Han bor i ett litet hus upp på Pianista. Och när han intervjuas så ligger det ett vit, röttrandigt tyg, något slags plagg, bakom honom i hans hylla.
Nej.
Och det här är flera år efter. Och Chris har ju på sig det här väldigt distinkta linnet.
Ja.
Om man tittar på bilden ser det verkligen ut som att han har sparat Chris linne. Men det låter ju så fruktansvärt osäkert. Det är förmodligen hans så här kökshandduk eller något.
Men så klantigt att ha den där.
Ja, om det verkligen var Chris linne så var det väldigt dumt.
För Chris linne är ju verkligen som en symbol för fallet, tycker jag. Alltså det, när jag ser det mönstret så... jag får rysningar.
Ser man någonsin det mönstret?
Ja, nu ska vi se. Jo, men såna här... vad heter de som är på... sådana här, du vet, när solen ligger på, när man sitter på ett uteställe, så har man något som, fint namn, fast jag kommer inte ihåg vad det heter.
Parasoller?
Ja, jo, men parasoll, mina föräldrar har nog ett parasoll som är i hennes mönster där.
Är det parasollet gjort av Chris linne?
Det var väldigt XXL linne, det är ett stort parasoll. Men serpentin, nej, du vet. Men du vet, om där...
Markis.
Markis, jag sa ju att det var ett fint namn. Markiser, tycker jag.
Markiser kan vara rödvit randig.
Ja, på ett sätt som liknar. Han glassgubben GB, glass har inte annat liknande.
Ja, det kanske har. Om ni lyssnar har vitröd randiga plagg, säg till oss.
Ja, men det var också lite... Alltså jag tycker att man får lite så här... Jag kommer ihåg...
Är det 2014-plagg?
Det är 2014-plagg, alltså. Ja.
Det är ett modeplagg.
Ja, skulle vi kolla på
men
bilder...
Men Chris gillade ju mode.
Skulle du kolla på bilder på mig 2014 så skulle jag kunna ha såna kläder. Men jag skulle kunna ha såna kläder idag också. Men det är just någonting med det här liksom lite typiska, man färgstarka linne. Jag vet inte. Men...
Jag har en sak till jag vill ta upp i det här avsnittet. Och jag har tvekat om jag ska ta upp det. För det är så otroligt osannolikt.
Okay.
Men jag kan ändå inte låta bli att tänka på det.
Ufon...
Nej, de kommer i avsnitt 10.
Ah, okay.
Och dimensionsportaler och sånt sparar vi till avsnitt 10.
Mm.
Men familjerna gav ju upp där i juni 2014. Och alla tänker ju idag att Lisanne och Chris är döda.
Mm.
Men det finns ju en teoretisk möjlighet att de fortfarande lever. Det är förstås otroligt osannolikt.
Jobbigt att leva utan bäcken och vänsterfot.
Ja, bäckenben kan ersättas. Men det är ju så livsfarligt när de bryts. Men med vård kan de ersättas och folk kan överleva utan vänsterben. Så jag vill inte säga, men jag kan inte sluta tänka på. Det finns en liten, högst otroligt osannolik chans att en eller två av dem lever.
Jag har hört också om folk som tar bort rebenen för att få smalare midja också. Kan det här varit något så här...
Jag tror inte man tar bort det tionde rebenet då. Utan det finns reben under det. Minst ett, nu blir jag lite osäker. Och man tar definitivt inte bort sitt bäckenben eller sitt vänstra ben. Ta bort sitt vänstra ben är ett snabbt sätt att gå ner i vikt, men rekommenderas inte. Men jag ville bara lufta den möjligheten.
Ja.
Att en eller båda skulle teoretiskt kunna vara vid liv. Men det är de förmodligen inte, eller förstås inte.
Ja, men om man vill försvinna, skulle man kunna då ha gjort en egen liten konsert? Alltså att de jobbar tillsammans med Pitty. Alltså att Pitty är med på det här. Det behöver inte vara deras egentliga ben med DNA och sånt. Utan det kan ju vara så att det är planterat av Pitty själv. Oj. Och att hon vet var de befinner sig idag.
Det skulle vara en konspiration om något.
Mm.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men vi sparar våra vilda spekulationer till avsnitt 10.
Vi gör det.
Nu har ju Feliciano varit med i varje avsnitt, tror jag. Jag tror inte han var med i det första avsnittet. Men han kommer också vara med i nästa avsnitt. När jag ska berätta vad som faktiskt hände. Och ge den första gärningsbeskrivningen av det här fallet. Och när Jeremy Kreit hörde den här gärningsbeskrivningen så säger han just att det här är första som verkligen förklarar allting konstigt i det här fallet. Jag håller inte med honom. Jag vill tacka Chris på Imperfect Plan för benanalyserna. Jag vill tacka Jeremy Kreit för allt arbete han har gjort med det här fallet. Speciellt på Daily Beast och i podden Lost in Panama. Jag vill rikta ett jättestort tack till Scarlett R. för arbetet med hennes blogg och allting hon har tagit reda på. Hon har också varit otroligt bra på att sammanställa information om fallet. Och jag älskar verkligen bildsidan vi har länkat till i alla avsnitt. Jag vill också tacka Sofie Karlsson som skrev det här ursprungliga manuset. Precis som hon lovade att göra i avsnitt 100.
Och jag vill tacka ett stort tack till Dan som har gett mig den längsta informationsinmatningen jag någonsin har varit med om. Inte ens i skolan så var det så här 7 timmar. Alltså jag kommer snart börja ta upp kameran och ta massa konstiga nattbilder. Alltså jag är helt slut i mitt huvud nu. Och det är så mycket tankar, så mycket spekulationer. Och jag förstår att vi ska ta morgondagens avsnitt efter en natts sömn.
Ja.
För annars så hade det kunnat gå riktigt illa.
Så nästa avsnitt blir det först gärningsbeskrivning och sen ska du spekulera massor och sen kommer jag få prata om det här fallet tills Josefin stoppar mig.
låter fantastiskt.
Så vi har satt en sluttid som är mycket tajtare imorgon. Mm. Just att det inte ska spåra ur fullständigt.
Ja, min syster kommer hit faktiskt för att vi ska lyckas sluta prata om fallet.
Hon gör en intervention.
Så vi får väl hoppas det, att hon kan bryta oss loss från det här. Men hon är ju också jättetrukrämintresserad, så att jag menar, det kanske inte går. Vi kanske alla sitter här till slut.
Hon har tagit med sig en ganska bra sak för att distrahera oss.
Ja, en liten bebis.
Ja,
ja. Ja, det är sant. Det kanske kan bryta vår entusiasm i det här fallet. Men jag är ju så här lite orolig att på grund av mig som du har valt att dra ner det till 10 avsnitt och inte typ 30 avsnitt.
Jag tänkte ju lite att den längsta serie vi har gjort var Barbie och Ken.
Mm.
Och det var 11 delar. Så jag ville inte gå över det. Jag ville ju försöka undvika att göra det här till Från Kremerspodden.
Ja, oh, fast kanske vi ska byta ut Mördarpodden till Från Kremerspodden ändå. Oh, jag vill.
Alltså det säger inte så mycket för folk som inte känner till det här fallet. Men jag hoppas nu, jag har sett att flera andra svenska poddar har uppmärksammat det här fallet.
Mm.
Och det var väl Spöktimmen var väl för oss.
Ja.
Och när man tittar på engelskspråkiga poddar i det här fallet, för jag har ju lyssnat på en del sådana, då tar man ju direkt bort alla som är från innan 2022.
Ja.
För Lost in Panama-podden gjorde ett stort arbete och kom fram till den här gärningsbeskrivningen vi ska föra i nästa avsnitt.
Mm.
Och de plus det faktum att förundersökningen släpptes. Den har inte släppts publikt, men den har släppts till en massa olika journalister. Som jag förstår, jag har inte lyckats komma över den. Och hade jag lyckats komma över den så skulle den vara helt på spanska. Men det går ju att översätta förstås. Men jag är väldigt intresserad av att komma över den. Men den är på 3000 sidor. Så att då skulle jag kunna göra en hel podd om det med den. Det är ju lite receptet som vi gör Palmemordet efter.
Mm, ja.
Men det räcker kanske med ett Palmemord och följa i massa år.
Ja.
Men jag hoppas verkligen få höra era teorier om det här fallet. Nu har ni egentligen all hård fakta. Så nu kan ni mejla era teorier till simwaypodcast@gmail.com, simway med z. Och så lägger vi in det i nästa avsnitt av Lyssnarhistorier.
Mm.
Det kommer en del teorier från er i avsnitt 9 eller 10 också. Men de fick jag för länge sedan.
Just
innan
det.
Vi började göra den här serien.
Mm.
Och då kom bland annat berättelsen från en av våra lyssnare som var i Bocas del Toro samtidigt som Chris och Lisanne var där.
Mm, det är spännande.
Mm.
Suspekt. Kan vara misstänkt. Mm.
Jag tror inte han är så misstänkt, men mm. det skulle ju vara listigt att visa sig en podd. Nej, vänta.
Ja, men väldigt intressant. Jag är glad att det inte är över än, för att jag känner att jag kommer ha lite svårt att släppa det här.
Jag kommer nog drömma om Panama i natt.
Ja, jag med. Det känns så.
Jag kan också säga att om ni går tillräckligt långt på den här bildbloggen som Scarlett R har gjort, så kommer ni hitta fanart. Att folk har
just det.
Ritat bilder på Chris och Lisanne.
Ja, jag såg det.
I olika situationer. Dels situationer som vi faktiskt vet hände, också vissa spekulativa situationer.
Jag är en blandning av helt matt och jättechockad att din röst håller fortfarande.
Ja, nej, men det brukar inte bryta ihop när jag sitter och pratar med någon.
Nej.
Det är bara i seriemördarpodden och massmördarpodden det händer.
Ja. Det fanns ett avsnitt. Ett enda avsnitt på 140 avsnitt där du har varit lite hes, tror jag.
Det finns ett legendariskt Isfolket-podden-avsnitt när jag precis har förstört rösten. Jag tror att det var när jag höll den första Palmevandringen och stod och skrek.
Ja.
För då höll jag två Palmevandringar samma dag och det räckte inte min röst till. För då måste man stå och skrika på Sveavägen så att alla hör en. Och då poddade Isfolket dagen efter och det gick inte så bra.
Men för jag har för mig att det var någon där har en riktig whiskyröst.
Ja, det finns nog ett gammalt mördarpodden avsnitt också.
Antingen om det är, alltså det är inom de första 10 avsnitten. Det kan vara vad heter det, Black Blomman.
Black Dahlia.
Ja, förlåt, nu tappar jag en massa ord. Nej, men den skulle det kunna vara. Eller om det är jag som är hes då, jag kommer inte ihåg. Eller så är det, vad heter den nu då? De dricker mycket någonstans i Sverige.
Alfta.
Ja, Men du ser hur det skulle bli om jag skulle sitta här i 7 timmar. Jag tappar ju ord när jag blir trött. Så det blir ju som det här spelet med andra ord. Men du är nog bra på det spelet, tror jag. Du är väldigt duktig på att hjälpa mig när jag tappar mina ord.
Tack. Det skulle bli intressant avsnitt om du börjar tappa ord. Så bara, det var den där mördaren. Sen dog någon.
Vad heter det landet? Det är 2 tjejer försvann i djungeln. Panama, ja.
Jag vill bara fortsätta. Men det ska vi inte göra förrän imorgon.
Ja, ska vi knyta ihop liksäcken?
Ja, knyta ihop liksäcken.
Mm. Vi ses i nästa avsnitt.
Bokete. I'm in a killing state of mind, 'cause I